Du lyssnar på en podd från Närkes Allehanda.
Hej och välkomna till Konditionsbloggen podden. Veckans gäst var så sent som i lördags på väg att slå det över 40 år gamla Närke-rekordet i maraton, men missade till slut med 33 sekunders marginal. Om det ska vi prata massor med Jonas Nilsson, men den första frågan du får är den samma som alla som kommer till den podden får. Vad är det längsta du har sprungit?
Det längsta jag har sprungit är 64 kilometer. Ja. Det har jag gjort 2 gånger.
Ja.
Och jag tror faktiskt att du nästan kan lista ut i vilket sammanhang då.
Ja, du har sprungit Silverleden 2021 och 2023.
Ja, stämmer.
Ja, det har jag ju lite koll på ändå. Och 2021 så vann du ju till och med.
Ja, precis.
Fina ultratävling.
Ja, det gick bättre. 2021 var, det var ett bra år faktiskt på leden tycker jag. Då fick jag till ganska bra. Och sen skulle jag väl, vad hade jag då? 5:26 tror jag. Och var en bit ifrån banrekordet. Men sen så skulle jag försöka göra det ännu bättre 2023. Men det blev ett totalt haveri tycker jag.
Oj då.
Ja, men det var en dålig, ja, ett av de sämre loppen jag gjort faktiskt. Ja.
Du kan säga att Silverleden är ju trail-lopp då, som går med start och mål i Hällefors. Och på 64 km långa Silverleden så springer man runt här ett varv.
Precis. Ja. I år så hade jag ju sällskap av Kim Andersson från
Ludvika.
Från Ludvika och Anders Fox en bit av vägen också. Och Anders Fox gjorde ju ett väldigt bra lopp. Men jag och Kim, vi kämpade hårt tillsammans. Och han skrev ju ganska roligt om det efteråt också. Vår färd. Det var en jobbig andra halva. Med mycket brytankar och väldigt illamående och sådär. Men vi tog oss igenom det.
Ni öppnade lite väl hårt.
Vi öppnade lite väl hårt. Det gjorde vi. Och redan halvväg så kände jag att jag var väldigt, jag var illamående och trött och så. Men sen hade jag lite support längs banan som jag inte hade tidigare år som jag sprang. Och sen så var ju sambon där och kollade och så då gör man mycket.
Det gick inte att bryta.
Nej, jag ville inte bryta. Så vi tog oss igenom det ändå. Och på slutet där när vi kom tillbaka in till Hällefors efter att ha sprungit så låg jag ju liksom med kramp i båda benen på slutet.
Ja, det var så.
Då Kim hade fått lite krafter tillbaka och kom tillbaka och hjälpte mig att dra ur det där. Och sen så släpade jag mig i mål till slut. Men det var tufft.
Så trea blev du ändå där.
Ja.
Men det var inte den lika roliga upplevelse som gången innan.
Nej, det var det inte. Nej. Det var det inte. Nej.
Och Anders Fox där som nämnde, han drog ifrån och satte ett otroligt banrekord där på 5:04.
Ja.
Det rankade som en av Sveriges en av de starkaste prestationerna på trail i Sverige förra året.
Mm.
Välkomna sommaren med att res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
Så det var ju verkligen, verkligen bra gjort. Vad kommer det sig att du har ställt upp just i Silverleden 2 gångerna? Det känns som att du är en landsvägslöpare liksom.
Ja, jo, men det är ju mestadels. Men jag jobbar faktiskt där uppe. Så att, då har det blivit lite så av den anledningen bara. Och sen har jag blivit lite trail-löpare också. Jag tycker det är kul att variera lite och köra båda. Så att, då har det blivit det. Mm. Får vi se om det blir någon mer gång. Jag sa till min sambo att vi ska iväg på semester här i sommar och då sa jag att avvakta med datum och boka. Och då frågade hon varför då? Och då sa jag att Silverleden är där. Och då sa hon till mig att men du kommer du ihåg att du påminner mig om att du sa efteråt att du aldrig mer skulle springa loppet? Men vi får väl se, det är ju sådär.
Det gäller ju inte ett år senare.
Nej.
Som löpare, det vet man, det känner man ju till. Men jag sprang några andra ultralopp, Munkastigen och sådär.
Mm. Sen uppe i Vemdalen fjällmaraton och Salomon 27K ett par gånger också. Sprungit på somrarna.
Ja, då är ju framtiden utstakad där. När du är klar på maratondistansen, då kommer det bli ultravasan och så vidare.
Ja, precis. Den skulle jag vilja springa, absolut.
Du, jag ska ju springa Silverleden i en poddbattle den 11 maj. Den här podden, alltså jag ska möta Inget Vilhem-podden, Fredrik Berg på leden. Han ska springa åt fel håll och jag ska springa åt rätt håll så att säga. Och så ska vi samla lite pengar till välgörenhet där. Vad är bästa tipset för att göra bra ifrån sig på Silverleden?
Ta det ganska lugnt i början. För det är långt. Och du springer åt rätt håll och det kommer ju ett par rejäla höjder där sen. Knuthöjden och Kullberget och ja, jag kommer knappt ihåg vad de heter nu, men alltså ta det lugnt.
Man ska inte satsa på att bygga en buffert på den lite lätt sprungnare första halvan alltså.
Nej.
Och sen, det brukar aldrig vara en bra idé.
Nej, det är ju ganska, det är ju mycket stig så där ändå, så att man gäller att vara fokuserad och liksom hålla koll på vart man sätter fötterna och sådär.
Ja, vi får se hur det där går. Ja. Den som vill veta mer om det får lyssna på den här poddens avsnitt när just Fredrik Berg då är gäst. Finns i arkivet. Vi ska närma oss din maratonprestation i helgen, men jag tänkte vi skulle börja med lite om din bakgrund först så folk får lära känna dig, som de som inte har stenkoll på Jonas Nilsson. Du slog igenom som löpare lite med buller och bång hösten 2018, men dessförinnan har du en ganska fin bakgrund som fotbollsspelare.
Ja, precis. Det var ju, jag är uppvuxen i Hallsberg och höll på med alla möjliga idrotter som liten. Det var ju fotboll och ishockey och även lite morfar och mamma var med i Östansjö SK där också. Så jag åkte en del skidor och sprang lite grann så där. Följde med mamma och sen var det annat. Så att det var fullt av mycket träning, men sen blev det ju framförallt fotboll som jag spelade fram till jag var 22 tror jag.
Vi ska säga att du är son till Bernard Nilsson som många säkert känner till. Precis. Fotbollslegendar i Örebro.
Precis. Tränar av Restorp nu. Mm. Det jag avslutade min säsong.
Har du hamnat där i slutändan?
Ja, sista två åren sådär. Jag kom in till, började spela ÖSK ungdom när jag var 16. Gick från Hallsberg och gjorde en fotbollssatsning liksom sådär. Som, ja, några år. Tränade väldigt mycket fotboll. Och, men sen,
och du spelade med Kalle Holmberg och Daniel Björnqvist och
ja, precis.
Så, den typen lite av spelare som folk känner till.
Ja, precis. Gick samma klass som Isak som spelar i Malmö nu.
Isak Kiese Thelin, ja. Som vann allsvenska skytteligan förra året.
Precis. Så ja, då var det mycket träning. Fotboll fram till sen när jag var 18-19 så gick jag tillbaka till Hallsberg. Det blev väl inte riktigt vad jag hade hoppats på så då blev det lite någon säsong i Hallsberg och lite i Brästorp. Sen.
Var det att genombrottet inte riktigt kom, eller?
Nej, det gjorde väl inte det. Det är en tuff miljö, liksom. Det är verkligen en, vad säger man? Det är väldigt tufft. Det är ju väldigt tufft att lyckas, liksom. Och det finns ju väldigt många duktiga, så att det är svårt. Men nej, så jag la ner den satsningen sen och kände att nu är jag nog ganska klar egentligen med idrottande så. På lite högre nivå i alla fall. Eller, jag var ju aldrig elitspelare, men jag var ju ändå tränade för att bli, liksom. Så då la jag ner det och tänkte att nu tränar jag mer för att bara hålla igång och sådär, som jag ändå har gjort hela livet. Så. Och sen så
Och när snackar vi tid då? När var karriären tog slut? Du sa att du var 23. Så det...
Ja, jag spelade till jag var 23, men då hade jag ju några år där jag bara spelade division 4, division 5. Sådär. Alltså lite...
Men så typ 2013? Någon
ja,
gång
precis. Och sen var det faktiskt så att sista året tror jag när jag spelade i Restorp så skulle vi spela en träningsmatch mot Kumla har jag för mig, om jag minns rätt. Och så blev den inställd av någon anledning och då tänkte jag, vad ska jag göra nu den här helgen? Och då såg jag att det var ett millopp i Örebro. Det var ju startmilen då. Det måste vara 2015 förresten.
Ja, men det stämmer. 2015 sprang du startmilen.
Har du sett det?
Ja, det har jag sett. Det är första resultatet som finns noterat.
Liksom. Ja, det är så. Ja, precis. Och då tänkte jag att jag har ju aldrig ändå tränat på skapligt liksom och sprang en del lite grann sådär vid sidan av. Så då tänkte jag att jag ställer upp på ett lopp och kommer ner där typ i träningsoverallsbyxor och du vet hörlurar i öronen med sladdar. Men sprang ändå på, ja du har tiden där.
Ja, 37-34 var
det. Ja.
Så det är ju verkligen klart godkänd debut att gå under 40 liksom.
Ja.
Med marginal.
Precis. Så där, ja det var första loppet liksom.
Ja. Men vad var det, det är ju inte alla fotbollsspelare som skulle åka och springa startmilen för att man får en ledig här. Vad var det liksom som tände den grejen i?
Men jag har lite som bakgrunden som jag pratade om innan så hade jag ju, alltid sprungit på något, på ett eller annat sätt. Även om löpningen var, jag ville liksom, när jag var fotbollsspelare så ville jag ju framförallt förbättra konditionen för fotbollen och inte för löpningen i sig liksom. Så att jag har ändå sprungit en del och sen så Som barn var jag ju med lite i Östansjö där. Mm. Som mamma, min mamma var ju inte, hon var ingen löpare så, men jag var med lite där. Och morfar var ju också, han har liksom, morfar har ju 30 Vasalopp liksom.
Okay.
Och mamma har ju åkt en del också, så det var lite längdskidor och lite löpning.
Det är en hel del idrottsbakgrunden då?
Ja, liksom. Det har funnits där liksom. Mm. Och jag var ju också, jag var ganska stark löpare som fotbollsspelare. Mm. Och har alltid liksom...
Var du ytter eller?
Ja, ganska mycket faktiskt. Mm. Yttermittfältare framförallt. Ja.
Stereotypiska bilderna. Man ska vara löpare, springa upp den i skanten så.
Ja. Det är ju så. Och sen har man ju lite med sig det där från... Ja, men jag kommer ihåg skoltävlingar från när man var liten. Och konditionstester från fotbollssäsong. Och då brukade det gå ganska bra liksom.
Så du var en sån där som vann deep-testet?
Ja, det, så var det. Mm. Allt som oftast, vad jag vill minnas i alla fall. Så då, nej, det har funnits med lite grann. Och sen så tänkte jag att testa och se. Jag tror att jag är i hygglig form för att vara en division 4 fotbollsspelare.
Uh-huh.
Så vi testar.
Uh-huh. Det tror jag nog att du var. Ja. jag tror inte så många division 4 spelare som gör 37-30.
Nej, jag förstod ju där också då. För då gick jag ju ändå i mål samtidigt som många som faktiskt sprang för föreningar och sådär. Uh-huh. Och det hade jag ju inte väntat mig. Mm. Så det var ju ändå en liten... det blev jag förvånad över liksom. Att, fast det gick helt okej ändå. Sen drog det ju inte igång. Mm. Jag började ju inte satsa riktigt därefter. Nej. Utan det dröjde ju några år. Men...
Blev det någon mer fotboll sen då? Efter den där inställda matchen?
Jag tror jag gjorde den sista säsongen där.
Mm.
Och sen var det väl några år med... Sen la jag av helt med fotbollen. Mm. Då var jag färdig med det. Och så var det väl mest... Körde jag lite löpning. Men också mycket så här... Gymmade... Spelade tennis, gjorde lite allt möjligt liksom.
Mm, mm.
Höll igång på alla möjliga sätt. Men utan att liksom, jag sprang några tävlingar till där. 2015, 16, 17. Mm. Men inte så många. Så jag var ju liksom inte på någon sats. Så jag satsade inte så att säga.
Nej. Men sen hösten 2017, då kom du, gick du över till Örebro AIK?
Ja, precis. För jag körde ju lite med Östansjö SK innan där. Jag kommer ihåg efter startmilen som vi pratade om innan faktiskt. Då skrev ju Per Börjesson till mig.
Legendarisk ledare,
ja,
i Östansjö.
Ja, då skrev han sådär att, ja men tjena Jonas, jag såg i resultatlistan att du springer liksom. Han kände ju igen mig lite sen barndomen då.
Mm.
Och han frågade om jag ville gå med i Östansjö. Och jag sa, jag var så här, ganska tveksam till det först. För jag kände liksom att inte ska jag springa för en förening typ. Men tänkte att det kan jag väl göra ändå. Det får ta det lite som det kommer. Och sen gick jag över 2018 på våren tror jag.
Mm.
Till Örebro AIK.
Mm.
Men började träna med dem lite 2017.
Mm.
Och så gick jag över på våren 2018. Och det var väl där det liksom. Det var då det hände liksom.
Mm.
För då började jag helt plötsligt springa med alla träningskompisar och sådär.
Mm. Erik Anfeldt bland annat. Och vad hade du för folk där?
Ja, men framförallt. Den jag först kom i kontakt med var Andreas Ingberg.
Mm.
För det var honom jag mejlade och liksom frågade. Han var någon kontaktperson där då. Så då sa jag att jag bor i stan och springer en del. Och jag är intresserad av att ha några att träna med. Typ.
Mm.
Och då började jag springa med Andreas. Och sen även Erik och ja, hela det här gänget. Mm. Det är ju jättemånga.
Mm.
Precis. Mm. Ja.
Och då som du sa, då hände det grejer väldigt fort.
Ja, det gjorde det. Det blev väl att... Jag bestämde väl där någonstans att men jag kanske ska ta det här på lite allvar. Alltså jag kände typ att jag hade inte riktigt gjort det. Jag hade ju sprungit lite grann men aldrig faktiskt gett något riktigt försök. Så då tänkte jag att nu lägger jag allt annat åt sidan och sen så kör jag löpning.
Mm.
Och då hände det grej, då började det hända liksom verkligen resultat. Och jag anmälde mig till, det var på sommaren där, eller sensommaren 2018. Så anmälde jag mig till första maratonloppet.
Mm. I Valencia detsamma där.
Ja, precis. Och då kom jag ihåg att då hade jag lärt känna Andreas lite sådär. Mm. Och han frågade ju mig liksom, men hur mycket? Eller han frågade ju mig, ska du inte med och springa maraton i Valencia? Liksom.
Mm.
Och min första reaktion då var ju att det kändes helt galet. För jag hade nog aldrig föreställt mig faktiskt att jag skulle springa ett maratonlopp. Men så jag, ja, det kan jag väl göra.
Mm.
Så frågade han, hur mycket springer du i veckan då? Ja, jag vet inte. Kanske 4, 5, 6 mil, jag vet inte. nej, då måste du dubbla. Det där måste du dubbla minst. Minst 12 mil i veckan.
Yeah.
Och sen var det bara, och jag visste ju ingenting då, så jag lyssnade på honom.
Mm.
Och så var det bara att springa 12 mil i veckan.
Uh-huh.
Och så gjorde jag det.
Och det funkar med kroppen?
Det gjorde faktiskt det.
Uh-huh.
Mm, det,
annars är det är ju brutalt att dubbla sin träning. Men du hade ändå en liksom en stor träningsbakgrund.
Ja,
får man komma ihåg.
Och jag tror att det var det som var anledningen till att jag klarade av det ganska bra.
Uh-huh.
Så att när jag väl började springa mycket så gick det liksom, då gick det fort.
Mm.
Precis.
Och i Valencia i december gjorde du 2:33 då?
Ja. Oh.
I maratondebuten?
Ja, det gjorde jag. Och negativ split faktiskt.
Uh-huh.
Tunna skor också.
Ja, det var innan superskorna.
Ja, faktiskt. Uh-huh. Så att det var nöjd med.
Ja, det är ju en sjuk prestation måste jag säga.
Ja.
Förstod du då hur bra det var? För nu har du mycket mer erfarenhet liksom. Har varit med i löparbranschen mycket längre. Men fattar du då hur bra det där var?
Nej.
Som du vet, nej.
Nej, det gjorde jag inte. Jag fick först, sen fick jag höra i efterhand liksom. Jag vet inte vad det var i liksom Nerke-statistik och så. Eller, men det hade jag ingen aning om.
Nej.
Så att nej, jag visste inte. Jag hade inte den riktigt uppfattningen om det.
Mm.
Det hade jag inte.
För sen några månader senare där, i april 2019, då sprang du 2:27 i Rotterdam.
Mm.
Och då var du ju 4 i Nerke-statistiken.
Ja,
genom
tiden. Och det visste jag inte heller då när det hände, men det hörde jag efterhand.
Mm.
Då åkte jag och Erik ner. Så det var, ja, men jag fick ju ändå mer smak där efter Valencia, såklart.
Mm.
För det var ändå ett positivt lopp liksom, och jag kunde hålla i hela vägen. Och sen var det bara att ladda om, och där har jag ju Erik mycket att tacka också, för jag tog ju hans rygg mycket på träningen där sen på våren. Och, mm. och liksom, vi stack ner till Rotterdam och sen.
Och det var ju när Erik var i sin allra bästa slag, får man ju säga.
Ja, precis. Han sprang sub 2:25 där.
Mm.
Och jag sprang på 2:27. Så att, nej, det var kul. Och det var verkligen, då tog jag Eriks rygg mycket. Och bara att ta efter. Jag var så färsk då som sagt, så att jag hade inte koll riktigt på hur jag skulle lägga upp det själv liksom.
Nej. Men det funkar ändå.
Ja. Men strategin då var ju mycket, alltså, sticka ut och bara, alltså jag hade egentligen ingen bestämd utgångsfart, eller jag bara gick på, körde det jag hade liksom, och så fick det gå som det går.
Det var så?
Så ja, men det var faktiskt så. Jag tror inte jag hade en bestämd utgångsfart där loppet.
Nej.
Och jag tror att jag sprang lite hårt, jag tappade ju några minuter, jag sprang på en 12, en 15 tror jag,
mm.
men lyckades liksom hålla i det ändå, men... Mm.
Ja, det är ju helt okej tappen då.
Ja,
får man ju
det, är, mm. det är.
Och sen den hösten vann du ju också Åstadsloppet, får vi säga, med över 2 minuters marginal. Vilket är en häftig prestation. Det var ju ändå bra startfält liksom. Jag tror Linus Rostal var med till exempel.
Ja, det var han.
Som ju har blivit EM-löpare sen dess.
Ja, han har ju tagit väldiga kliv sen dess.
Mm.
Men det var ett
grymt år för dig.
Ja, ett väldigt bra år.
Mm.
Verkligen. Det var ju...
Och då hade du ändå bara liksom satsat inom Örebro AIK där i 1,5 år typ.
Ja, jo, det är sant. Så. Ja, det stämmer. Mm. Nej, men det gick fort, och det var liksom, det är ganska lätt att vara löpare i det skedet också. För man känner liksom under de 2 åren, 2018 och 2019, så jag slog ju personbästa på i stort sett varenda lopp.
Ja.
Och kände ju att jag tog kliv för varje månad som gick.
Ja.
Så motivationen är ju väldigt hög då liksom. Det är inte så svårt att vara löpare i det här skedet.
Exakt, allt bara flyter på. Ja. Det är himla roligt.
Ja, och så är som Åstadloppet som du nämner, där jag verkligen där överraskade mig själv liksom. Mm. Jag visste nog inte riktigt att jag hade den formen eller kunde springa så pass bra, så att det var, ja, nej, det var kul.
1:08:30 gjorde du då på armaran. Fortfarande ditt pers.
Ja. Det är ju det.
Ja. Och vi ska väl komma in lite på det med vad hände sen. För sen bröts den här branta utvecklingskurvan.
Ja, precis. Nej, vad var det? Det tog ju 4 år nästan innan jag slog personbästa igen.
Ja,
och det var väl i Valencia nu. Som
precis,
var första, tror jag.
Precis.
Så ja, vad hände sen? Dels 2020 var ju ett så här konstigt år.
Pandemin slog till där.
Ja, för det första så fick jag sprang ju Malaga där i slutet på 2019.
Mm.
Och sen fick jag första riktiga, ja, men egentligen en skadan som jag haft. Då fick jag löpa knä och var borta 3 månader.
Mm.
Helt och hållet. Kunde inte springa överhuvudtaget. Och sen så kom jag tillbaka från det. Pandemi. Och då blev ju väldigt många lopp inställda också.
Mm.
Så det var ju lite skillnad om man tänker mot mot hur det hade varit där det var lopp som pågick hela tiden. Exakt. Och nästa mål och sådär. Uh-huh. Och sen blev det...
Det gick i princip inte att resa och det var väldigt mycket lopp i Sverige som var inställda. Det var lite elittävlingar bara så här.
Precis. Och jag sprang inte många lopp 2020. Mm. Och sen 2021 så... Ja, jag började gå in lite mer för trail där också. Mm. För att jag kände liksom också typ att jag ville göra något annat. Det blir ju så... Landsvägslöpningen blir ju så mätbar och sådär. Mm. Och jag kände att... Jag gjorde ju några lopp men fick inte riktigt resultaten med mig. Och då körde jag ju Silverleden bland annat. Och sen åkte jag och sprang Vemdalen och gjorde lite annat. Och har väl legat på en så här jämn nivå, men det har inte hänt så mycket. Och det finns väl många anledningar till det. Jag har svårt att säga exakt varför. Alltså dels så...
Har det handlat om motivation tror du eller?
Ja men lite tror jag. Mm. Alltså det har ju varit... Jag har ju sprungit kontinuerligt hela tiden och legat på en hög mängd under alla de här åren. Liksom. Mm. Kanske haft mellan, jag har legat på mellan 500 och 600 mil per år ungefär. Mm. Men sen har det ju varit, det är väl den här motivationen till det här sista. Mm. Att göra det här riktiga jobbet som krävs för att det går liksom inte
pressa
bara...
kroppen.
Ja, det går liksom inte bara att upprätthålla den träningen man har börjat göra. Och sen hålla i det, utan det behövs kanske någonting mer och någonting annat där man verkligen utmanar för att ta nästa kliv. Och det tror jag inte riktigt att jag hittade. Liksom. Kanske varken motivation eller att jag riktigt visste heller hur jag skulle göra. Och, ja, det var stod lite still. Och sen tror jag också att jag har varit ganska så ospecifik i min träning också. För jag har gjort ganska mycket olika saker.
Mm. Du är inte den här som bara har kört tröskel i morgon och
kväll? Nej, men dels träningen men också vad jag har tävlat för. Mm. Alltså att jag till exempel kanske har sprungit långa trail-lopp, men jag har också sprungit 5 kilometer landsväg. Mm. Och liksom, vad är det jag tränar för riktigt? Mm. Och det krävs kanske den här lite mer specifika träningen mot ett mål under lite längre tid för att det ska hända något. Mm. När jag började springa så räckte det med att jag sprang. Och sen så blev jag bättre, men nu behöver jag ju göra lite mer genomtänkt träning och pass och sådär över tid för att det ska bli skillnad. Jag tror inte riktigt att jag fick till det liksom. Mm. Ja.
Men sen i fjol, då började det hända grejer igen.
Ja.
Får man ju verkligen säga. Du, om man bara tittar igenom resultat så persar du både 5 kilometer och 10 kilometer. 15.43 i hostruset och 32.48. Tror jag det var på landsvägsmilen där. Du har väl gjort snabbare på banan i och för sig. Men på landsväg.
Och jag har gjort snabbare på 10K landsväg också. 32.18 tror jag på varvet milen 2019. Ah, okay. Men det kanske inte är med i resultatet.
Det är inte alltid de resultaten.
Nej,
men du var i varje fall tillbaka får man ju säga.
Ja, det kändes som att jag började komma tillbaka.
Ja. Mm. Och vad var det du gjorde då?
Ja, vad gjorde jag? Dels så... Jag anmälde mig till Valencia i september där, så började jag träna för Valencia. Mm. Och liksom tänkte att nu är det väl dags att slå det där PB:et. Ja. Det har inte hänt något på så länge, så att jag började verkligen strukturera upp träningen mot det. Och ja, men hittade någon slags förhållningssätt som kändes bra för mig och en liksom rent mentalt också liksom att våga satsa för det men ändå ta det med ro på något sätt och det är ju alltid sånt där det är ju inte helt lätt alla gånger. Så hitta en bra förhållningssätt och sen så en ganska strukturerad träningsplan över några månader liksom, så kändes det som att jag började jobba upp formen ganska bra. Mm. Körde många specifika pass framförallt mot maraton, men sen kom ju även resultat på lite andra distanser också.
Det brukar jag göra där,
ja,
när man
precis
närmar sig formen.
Ja.
Men sen blev det då äntligen efter 4,5 år pers i Valencia.
Ja, precis.
2:24:22.
Mm, precis.
Hur nöjd var du med det?
Jo, det var väldigt skönt faktiskt. Ja. Det var väldigt skönt. Det var... Du vet, när man går i mål så där, så är det ju mest en lättnad över att liksom...
Att det är över,
att loppet är över, att jag blev inte sjuk, jag liksom, allt gick bra och verkligen lättnad. Men sen tar det väl någon dag och liksom smälter det lite och Men det var väldigt, det var skönt, det var kul att känna att man ändå får tillbaka lite resultat på den träningen man lägger ner. För det är ju lätt att liksom, det är ju, man tragglar på liksom, och det är klart att man blir lite frustrerad när man känner att ingenting händer. Så det var roligt.
Såklart. Det var, man behöver ett kvitto ibland.
Ja, man behöver det. Mm. Man behöver det. Mm.
I de sekunderna när jag är i luften så är det en kamp på liv och död.
I Spotlight-serie Vinnarskallarna minns stjärnorna själva de dramatiska svenska sportögonblicken. Hör Anja Persson berätta om när hon kraschade i OS-backen, men reste sig igen.
Jag ville vinna över berget.
Vinnarskallarna. Nytt avsnitt varje fredag. Sök efter podden Spotlight.
Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
Speciellt om man håller på, i alla fall om man ska hålla på med tävlingsinriktad idrott sådär. Så.
Exakt, exakt. Och på ganska hög nivå. Mm. Men så till Rotterdam i helgen då, där vi börjar. Hur var resan från Valencia till Rotterdam till att börja med? Hur har du liksom lagt upp det? Och hur har du klarat dig från skador och så vidare?
Ja, men det har jag gjort i USA. Ja, det har gått bra. Alltså jag tog ju ganska lugnt, tog det lugnt i december. Och sen så började jag ganska tidigt träningen inför det här liksom. För då, jag tycker ändå om att börja i tid så att man känner att man har tid och utrymmet. Då har man lite till godo också om något skulle liksom gå fel längs vägen. Mm. Så att det har gått bra. Sen har det ju varit en riktig skidvinter i Örebro. Och på många ställen i landet, till skillnad från hur det brukar vara. Så att det var lite utmanande att få till maratonträningen i...
Ja, det var ju länge det var så himla mycket is. Och...
Ja, precis.
Riktigt trä. Det är, nu sopsaltar de ju för sig en del gångbanor och så. Men har du gått in på löpan till och med? Eller har du...
Ja, men jag gjorde det. Jag tvingades ju in på det. Mm. För jag körde ju liksom hela hösten så körde jag... Jag springer ju bara asfalt egentligen. Mm. Och det var väl en sån sak som under hösten här... Du frågade ju tidigare om varför resultatet förbättrades. Mm. Så jag tränade ju väldigt specifikt mot maraton och körde liksom i princip bara asfaltslöpning. Mm. Och även platt asfaltslöpning. Mm. Jag tänkte att det är ju det jag ska göra på loppet. Ah. Så liksom inte så mycket trail, körde inte ens backpass. Mm. Utan bara hitta in pacen i på platt asfalt och sen så... tvingades jag ju in sen då, när det var så mycket snö så tvingades jag in. Och då körde jag lite löpband och även lite i Tublilundshallen. Och så, då fick jag lite strul med en höft där.
Många får ju lite problem med de här doserade kurvorna.
Ja, det blir det. Och jag tror att jag hade ju inte sprungit där inne på flera år. Jag har inte gjort det så mycket alls egentligen. Men då blev jag lite så här, ja men det här var ju kul. Och så körde jag på lite för mycket och för hårt och kanske lite för långa pass på en doserad 200 meters bana. Mm. Och så fick jag ont i höften. Vilket jag kunde springa på den. Men ändå kändes att det kändes som att det drogs med det under både februari och mars. Mm. Ganska liksom, det fanns där. Mm. Så då la jag ner det och så körde jag löpband istället. Men det gör jag ju heller nästan aldrig.
Nej.
Jag är inte så förtjust i löpband faktiskt.
Mm.
Alltså det funkar men... Det blir lite något annat,
ja.
Jag tycker det.
Jag gillar ju löpan, ja. Jag kör ju det med alltså hårda pass.
Ja, det gör
jag. Gillar att köra löpan. För det blir så kontrollerat på något sätt. Men det är ju som du säger, det är ju inte riktigt, riktigt löpning på samma sätt.
Nej, precis.
Man driver ju inte på i steget på samma sätt.
Nej, man driver inte på. Man får ju inte... Alltså jag skulle inte vilja köra en maraton uppladdningsperiod med löpansträning, känner jag i alla fall, för att... Det blir något annat med hårdheten i asfalten och att verkligen liksom, det blir på riktigt på ett annat sätt. Så att jag föredrar verkligen att göra det. Men det är klart att löpan funkar om det behövs. Liksom.
Men du letade ut när det gick helt enkelt?
Jag letade mig ut när det gick och hoppades på det bästa. Liksom. Och sen så blev det några bakslag. Sådär. Mm. Så, och jag och Simon Schagerström som åkte ner, vi var ju sådär, fan nu kom det snö igen. Liksom. Mm. Vad gör vi nu? Men vi löste det och sen var det ju ganska, sen hade man ganska gott om tid på sig att köra. Och det jag gjorde under under våren. Jag tycker ändå träningen gick ganska bra. Och då körde jag på i princip samma upplägg som under hösten. Bara det att jag försökte ju öka farten ännu ett steg.
Mm. Du ökar inte mängden utan det är farten.
Nej.
Som trissas.
Ganska relativt samma mängd och liknande pass också. Men jag försökte få upp farten ännu mer.
Men du, berätta hur en vecka ser ut under den här bästa fasen, så att säga, när du tränar som mest.
Mm. Då är det, jag kör ju, jag kan nog räkna på en hand hur många dubbelpass jag kör på ett år.
Ja.
För jag har lite svårt att få till dubbelpass.
Ja.
Så jag kör ju nästan, jag kör ett pass om dagen i regel.
Mm.
Och nu har det bara varit löpning då, och ingen annan träning.
Mm. Ingen styrka?
Nej, inte annat än lite så här hemma.
Mm.
Enkla övningar, typ plankan och höftlyft och sådana grejer. Men ingen tung styrketräning faktiskt.
Nej.
Och så lite rörlighet och så på det. Men annars i huvudsak löpning. Jag åkte lite skidor i vintras, men det var mest rekreationsskidåkning liksom.
Mm.
Och sen, men en vecka ser det ut som, alltså, oftast har det varit distanspass på måndag, ungefär 20 kilometer. Det blir ska jag komma upp i mängd så får det bli lite längre distanspass. Och plus minus ett par kilometer.
Mm.
Och sen kör jag kvalitet på tisdag. Och då skulle det kunna vara till exempel marafart kanske 3x4 kilometer eller något sånt där. 3x, ja, något sånt. Och sen distanspass på onsdag och sen så kör jag kvalitet på torsdag igen. Och då kanske jag kör tusingar, lite överfart. Så får ett pass som är lite snabbare än marafart.
Mm.
Och det kan ju vara allt från 8 till 15 gånger 1000 till exempel. Men det kan också vara, det kan vara 2000-ingar eller det kan vara 6 minuter eller lite blandat.
Det kan lite olika.
Lite blandat.
Ja.
Och sen så distanspass på fredag och sen så någon typ av långpass antagligen då med kvalitet i på helgen, på lördag eller söndag. Och sen kvalitet, eller distanspass utöver det. Och då försöker jag väl få till något som är, alltså jag har liksom jobbat upp mot distansen mer och mer. Så att jag, som det var nu under våren så har jag kört, då körde jag liksom 3x5 kilometer. Och sen så därefter 3x6 kilometer, 3x7, 3x8. Och sen så upp till 10 i maratonpace.
I maratonfart.
Mm.
Så ja, liksom, det är ganska hårda pass då.
Det är ganska hårda pass. Men då har jag liksom...
Vad gör du mellan de här seten då? Om du kör 3x8 kilometer liksom.
3x8, då kör jag 1 kilometer joggvila.
Ja. Så då, ja, då blir det tufft.
Det är ganska hårda pass. Sen gör jag kanske inte det varje... Det gör jag inte varje helg. Men, men jag försöker tänka nu att jag får till de passen och liksom försöker komma upp så att jag blir mer och mer bekväm i den farten som jag har tänkt hålla på maran sen. Och det har funkat ganska bra att köra så. Så jag liksom har haft en väldigt så här standardiserad runda som jag har kört där det är platt asfalt.
Mm.
Så jag vet att jag liksom, jag kör ju inte på puls eller sådär, utan jag kör på fart. Försöker hålla farten.
Ja. I Örebro någonstans?
Ja, precis. Jag bor ju på norr, så att jag har kört en runda runt förbi Tibblelundshallen och sen brukar jag köra bort mot Gevik och där har man ju
finns några plattar också.
Ja, det finns ju där och kan köra en runda där som är 4 kilometer platt utan övergångsställen och sånt där, så då vet man liksom att här kan jag springa på ostört. Men det där är ju väldigt jobbiga pass, såklart.
Det är klart det är det.
Men det behövs många sådana. Det gör ju det.
Jag brukar fråga vad favoritträningspasset är. Är det något av det här eller?
Nej, jag har funderat på det nu. Ja. Du frågade ju och sen så har jag tänkt en hel del på det. Och jag känner ju inte att några av de här passen är mina favoritpass. Alltså det som är det allra bästa passet är ju att springa typ Bergslagsleden ett par timmar med gott sällskap.
Mm.
Det är det bästa, helt klart. Och sen kanske bada eller så efter. Men sen vill jag ju säga någonting med lite mer substans också.
Mm.
Så, och då tänkte jag så här, ja, men då säger jag faktiskt 25 gånger 400 meter på bana.
Aha.
Bara för att jag nästan aldrig gör det. Med sällskap då.
Aha.
Och pace, att man liksom turas om och pejsa varandra. För det tycker jag ändå är, alltså det är ganska kul. Och det är lite så här,
hur fort ska det gå då?
Ja, men 25 gånger 400 meter, det blir 10 kilometer. Alltså 10 kilometers fart eller kanske lite snabbare. Om man har 45 sekunders vila. Ja, lite snabbare kanske. Men jag kör ju inte det här passet ofta. Men jag har gjort det några gånger och då har jag tyckt att det var ganska kul liksom.
Få ta i lite grann.
Jag får ta i lite snabbare än vad jag brukar göra. Och så blir det ju lite annat än att göra den träning som jag brukar, så blir liksom lite exotiskt för mig att vara på banan.
Exakt.
Ja, det jag inte brukar hålla till.
Inte ofta med. Nej. Ja, det blir något sånt här i sommar då, om du får till det.
Ja, men det får det bli. Det blir nog båda de typerna av pass, både springa i skogen och lite på banan. Så jag får göra lite annat, för nu har jag faktiskt senaste halvåret uteslutande i princip sprungit på asfalt här, så det får vara dags för något annat. Jag känner det.
Du, vad blir det för mängd under de här veckorna förresten, när du har delat allt det här?
Runt 14 mil brukar jag nog ligga på. Alltså det kan variera från, jag skulle kunna säga spannet mellan 10 och 15. Så det blir lite ja, periodiserat så. Så har jag en lite större mängd vecka så kanske jag tar lite lugnare sen. Men sällan över 15 mil. Och sällan under 10. Så jag skulle säga kanske runt 14 mil har det blivit många veckor.
När du kom ner till Rotterdam då, hur trygg var du i den bakgrunden du hade fått till då, trots de här höftproblemen och så här?
Jo, men det kändes, jag var ganska trygg. Jag hade haft, får se nu, några veckor innan så hade jag ett par veckor som var riktigt dåliga. Jag hade en bra träningsbakgrund, men så körde jag några pass, det var 3-4 veckor innan. Och då avbröt jag ett par pass faktiskt. För jag tyckte det kändes dåligt. Och jag tänkte, vad händer nu? Liksom. Jag vet inte, jag började spekulera. Man spekulerar ju så här, jag är lite pollenallergiker och så. Så jag tänkte ju så här, är det något sånt? Eller? Så då började jag bli lite orolig. Men sen så körde jag ett pass 2 veckor innan. Då körde jag 30 kilometer rakt av i 3:18. Och det kändes bra ändå. Och då kände jag att, jo men det finns nog, det finns nog någonting där. Och sen så sprang jag ju startmilen en vecka senare på 31:19. Som ju inte blev, det blev ju inget pers.
Precis, det får inte räkna.
Nej,
så det, men var det hade varit pers.
Det hade det varit. Ganska stort pers.
Ja, med en minut då.
Ja, typ. Precis.
Och ni kanske tjänade, vi ska säga det, ni kanske tjänade 1 eller 2 sekunder på den där eventuella felspringningen. Så.
Ja.
Så det var ju liksom en persprestation med marginal.
Ja, men exakt. Så var det. Men det var ändå ett skönt kvitto. För då kände jag att, och jag har inte ens, jag har inte tränat specifikt för 10 kilometer heller. Så att det var ju skönt att ha med sig det i ryggen. Så det kändes nog ganska bra. Jag tänkte att jag har nog absolut tagit ett kliv från Valencia till. Alltså jag hade liksom ändå satt träningen ännu lite bättre. Liknande typ av pass, men en nivå högre ändå. Så det kändes bra inför, det tycker jag. Absolut.
Hur var väder och sådär då, förutsättningarna där nere?
Det var bra. Inte riktigt, prognosen var väldigt bra. Det skulle knappt blåsa någonting och var 12 grader. Så det var jättebra, men sen blev det ju, det blev ändå lite sol och sen var det väl lite vind, kanske 5-6 sekundmeter. Så det är ju inte mycket, men det är ju lite grann.
Det känns ju.
Det känns, framförallt på slutet kändes det. Men det var bra förutsättningar. Inte lika bra, jag skulle säga att Valencia i december var perfekt. Alltså. Det var inte mycket, det fanns ingenting. Och det var bra förutsättningar nu med, men kanske inte optimala.
Hur tänkte du kring utgångsfart då? Efter du har gjort, vad sa du, 3 mil i 3:18?
Ja. Och det var egentligen tänkt, då tänkte jag springa en halvmara där passet. Men så tyckte jag att det kändes bra, så då tänkte jag att jag kör igenom det här. För att 2 dagar tidigare skulle jag göra 3 gånger 10 kilometer, men misslyckades med det helt. Då var jag liksom färdig efter en 10, så då avbröt jag det sen. Men det stämmer. Så utgångsfarten var ju runt 3:20.
Och för att slå det här Närke-rekordet som har legat och gnagt många löpare sedan 80-talet, så ska man springa på 3:21,6 i snitt. Det är det som krävs. Ja. Så känner du till det? Att liksom, det fanns ett rekord där att ta?
Ja, men det kände jag till.
Ja.
det gjorde jag.
Det har man koll på.
Ja, men det har man.
Såklart.
Det har man ju.
Ja, ja.
Det har jag haft ändå sen, ja men där, 2019 som vi pratade om tidigare. Mm. Då hade jag inte koll på de här tiderna alls. Mm. Men sen efter jag hade sprungit Rotterdam 2019 och 2027.
Mm.
Och att jag hörde då att jag låg fyra i ja. Länet. Så, eller i Närke så har jag ju känt till det.
Ja.
Och då har väl det klart att det har funnits i bakhuvudet liksom. Mm. Och sen har det känts långt bort under några år.
Mm.
För jag har ju liksom ändå tagit ett kliv tillbaka lite grann. Men nu kände jag att nu jag hade det. Jag kände till det.
Mm.
Och tänkte nog att i den bästa av världar så är det nog möjligt. Mm. Men det blir tufft.
Mm.
Ja, det var ungefär så jag kände.
Mm. Och när det väl satt igång då, vad hade du för känsla i kroppen?
Ja, men känslan var bra. Det tycker jag. Jag hade bra ben.
Är det väldigt trångt i början i Rotterdam? Eller? Det är
nej,
mycket
det var springer. Ganska bra mm. faktiskt. Det är ju ett väldigt stort lopp. Men jag hamnade ändå... Alltså jag stod näst längst fram.
Mm.
Så jag hade en gubbe framför mig. Men sen stod jag ju. Så att jag hade ju liksom... Jag kom iväg väldigt bra.
Mm.
Inga problem i starten. Kom iväg väldigt bra. Tyvärr så hade ju Simon Kagerström.
Mm.
Som jag åkte tillsammans med. Han skulle springa men blev sjuk tyvärr. Så, mm. så jag hade ju honom som support också. Och det var kul. För jag har inte haft support på det sättet tidigare längs banan. Mm. Så det var synd men kul ändå att han följde med. Så jag hade honom och känslan var bra i starten. Planen var väl att hitta bra klungor mm. att springa med. För det kan ju vara betydelsefullt. Så att, mm. Nej, det kändes bra.
Gjorde du det då?
Ja, men jag tycker det. Jag sprang... först sprang jag men jag hittade en klunga med fyra löpare. Som höll lite långsammare fart än vad jag kanske hade velat. Men ändå runt där. Något långsammare men ungefär. Och där sprang jag med i 12 kilometer ungefär. I den klungan. Och jag låg väl ungefär inom den här gränsen. Men jag kanske var något långsammare.
Mm.
Sen från ingenstans. Det chockade mig lite. För då dök det upp två löpare. Roland och Pim skulle visa sig att de hette. Mm. Nederländska. Den ena av dem var tydligen den bästa löparen från Rotterdam.
Mm-hmm.
Sen var det en annan duktig
också.
Det är
såklart viktigt i Rotterdam.
Ja, precis. Ja. Så då kom de och gick upp med oss och sen sprang de om.
Mm.
Så jag undrar ju, jag var ju såhär, alltså, strulade i starten för dem eller mm. vad hände? För det var ändå ganska långt upp till nästa klunga sen.
Ja.
Så jag kände att där kan jag liksom inte, kan inte öka själv och gå med där. Det blir nog för tufft. Så då kom de och då blev det något slags beslut om att ska jag ligga kvar här eller gå med? Men då gick jag med dem. Och det var tacksamt för de sprang lite fortare.
Mm.
Några sekunder snabbare sådär. Och så låg jag med där i nästan 15 kilometer.
Mm.
Nästan upp till...
Bra grupp då? Som
ja, nästan upp till 30. Och jag, precis, det var tacksamt att ha dem. Det var faktiskt väldigt bra.
Och ni passerade halvvägs på en 10.38. Så då hade du, ja, om man kollar snittfart så hade du 15 sekunder till godo på Närke-rekordet där.
Mm. Just det. Precis.
Mm.
Ja, och det...
Så du låg ganska exakt enligt din plan då?
Ja, det gjorde jag.
Men på någon sekund där.
Mm.
Där.
Mm. Mm.
Och sen låg du med dem till 30 ungefär, tror du?
Ja, ungefär. Strax innan 30 tror jag, då splittrades vi. Så, så den ena av dem, den ena tappade lite grann.
Mm.
Och den andra drog ifrån lite. Så där hamnade jag själv.
Mm.
Och då blev det, ja, solo körde jag från där då.
Och då är ändå... Den tuffaste biten kvar egentligen, det är 12 hårda kilometer in.
Det är ju det. Och det ja, den ena som jag sprang med, han sprang faktiskt om sen. Han stod med kramp vid 33. Mm.
Typ. Han som sprang ifrån alltså?
Han som sprang ifrån, ja. Han hade någon strul. Och, jag blev ändå inte omsprungen av någon sådär.
Mm.
Utan tog ändå, trots att jag tappade lite så tog jag väl några placeringar.
Mm.
Så det, men jag tappade ju framförallt mellan 35 och 40. Lite för mycket mot vad jag hade hoppats på. Det blev lite för tufft på slutet.
Mm. För kollar man mot Närke-rekordet så du var fortfarande lite plus vid 35.
Ja.
Med 7,2 kilometer kvar då. Men, men sen så tappade du de här 33 sekunderna som blev i slutändan.
Ja.
Där.
Ja, jag hade ett litet tapp.
Vad var det som gjorde det då? Var det liksom benen som var trötta eller var det... Pulsen som rusade eller vad hände?
Ja, men det var... Alltså benen var ju trötta och jag har haft lite sådär problem med håll och, mm. och kramp. Liksom. Jag måste, ansträngningen blir för hård så måste jag liksom hålla det där i schack. Mm. Och då kan jag liksom inte springa på alldeles för hårt utan jag måste fördela resurserna på något sätt. Och ja, alltså jag pressade ju på det jag hade men jag mm. hade inte riktigt samma fart i mig. Och sen var det lite tufft på slutet, lite motvind också. Och det blev, jag kunde inte, jag försökte liksom testa pressa upp men mm. det gick inte riktigt.
Nej.
Så jag gav det jag hade men det räckte ju inte hela vägen riktigt.
Mm. Hur mycket är 33 sekunder på en mara? Det är ju liksom för den som inte har sprungit själv. Det låter så lite men samtidigt det är ju,
ja,
det är ändå ju det. En del.
Ja, det är det. Det är det ju. Alltså, ja, verkligen. Men jag, det beror på hur man ser det. Alltså jag när jag kom upp på upploppsrakan, den är väl 200-300 meter, då såg jag ju liksom klockan gå över. Jag såg ju liksom, vad var det, 2:21, 40, 41, 42. Jag såg ju liksom hur det, där borde jag passera till linjen.
Så, kom så, jag så väl, lite är det.
Och så kom jag väl 200 meter senare över linjen. Så att jag är väldigt, alltså det är ju en tid och jag är väldigt, väldigt nöjd med det loppet. Ska jag ju vara.
Jag tänkte säga det. 2:22:19 blev det mål och du persar med över 2 minuter liksom. Från ett redan bra pers i december. Ja,
precis.
Så.
Men sen är det ju.
Så det är klart det ska vara det.
Sen är det ju när jag går över mållinjen där så är det ju. Alltså första känslan är ju bara att det är skönt att det är över. Uh-huh. Och jag tänker att jag ska kräkas liksom. Bara första minuterna.
Uh-huh.
Och sen. Nu vill jag inte låta som en gnällspik, men det var ändå besvikelse.
Det var det?
Ja, det var det. Det var det.
Just för att du har satt... Är det att det finns ett Närke-rekord, tror du? Eller var det ditt eget personliga mål?
Nej, men det är väl den där tiden. Ja. Alltså, hade det inte varit för den där tiden så hade jag... Då hade jag ju... Jag är ju nöjd med tiden och loppet i sig.
Ja. Och utvecklingen du har haft senaste året och sådär.
Ja, så när jag väl sen... få lite distans så nu har jag varit väldigt glad över det dagen efter liksom. Men första känslan så där för jag tror att alltså, jag förstår ju någonstans ändå vid 37-38 att personbästa har jag ju om det inte händer något väldigt oförutsägbart.
Precis, man kan ju få kramp eller något.
Ja, och det är ju det som, det var väl därför jag nu vågade jag ju liksom inte pusha. Jag gjorde ju en liten ökning sista 2 kilometrarna eller sista kilometern, men den vågade jag ju inte göra innan, för då kan det bli att jag kryper över mållinjen. Risken, och då är det ju alltid iväg.
Ja.
Det har jag ju varit med om tidigare när jag har använt till exempel Malaga 2019 när jag liksom fick släpa mig i mål.
Mm.
Så jag vågade ju inte riktigt det. Men, vad sa jag? Jag är så pass nära. Så att, ja.
Ja, du närmast kan man säga. Förutom Roffe Bar då, han har väl Lars Hagbergs Närke-rekord ska vi säga. Det kom i Berlin 1983 och sen var ju Roffe Bar satte ju den näst snabbaste tiden året efter och bara några sekunder ifrån. Och nu är du 33 sekunder ifrån här, trea i Närke genom tiderna, men bäst av de senaste 39 åren. Så,
ja. Det är ändå, det hade jag ju aldrig kunnat föreställa mig för några år sedan
liksom,
att det skulle vara så. Så att det känns väldigt, det känns häftigt bara det. Så är det ju, och det finns ju flera löpare här i länet som skulle snart tar det eller kanske skulle ha kapacitet att göra det om man skulle välja att springa ett maraton, så att vi får väl se när eller vem det blir. Det är liksom.
Ja, de som har kapacitet kan man ju säga, det är ju sådana som Martin Regborn till exempel som inte riktigt har tiden att springa maraton, men det är ju många som har försökt ändå. Det är ju Erik Ahnfeldt, Oskar Andrén och Simon Karlsson och nu du då, som har liksom gjort seriösa försök mot det här rekordet. Vad tror du det är som gör att det inte riktigt vill sig? Man är några sekunder eller någon minut över liksom. Har det blivit en mental spärr här för Närkelöparna?
Nej, jag vet inte. Jag tycker ändå att det är ju en bra tid och sådär. Men det känns ändå som att det är tid för att slås, tänker jag.
Ja.
Det känns ju som det. Så får vi se. Får vi se vem det blir. Det är väl... Det är väl kul för den som, alltså det är kul oavsett, så är det ju, så får vi se, och sen så kommer ju kanske det blir, förbättras väl där efter det också, för det är ju några, till exempel Simon Karlsson nu, han kör ju på, han är ju otroligt motiverad och kör på, Andrén vet jag inte riktigt ju, men
han har ju kommit med i orienteringslandslaget nu, ja, så han precis. Har ju sin, han har en liten dubbelsatsning där.
Precis.
Kanske lite mer orientering,
ja, just nu. Och Erik får vi väl se hur han väljer att göra. Nu går han inför betydligt längre distanser, mycket mer, så att vi får väl se hur han gör. Och sen finns det ju några andra som sagt där också som håller på med annat i huvudsak, så vi får se.
Ja. Men min känsla är lite att bara någon slår det där, då kommer det liksom bli som när Roger Bannister sprang engelska milen under 4 minuter typ. Att då kommer alla andra klara av att göra det också.
Ja, men precis. Att det är kanske
någon,
så.
Någon liten grej.
Ja, vi får se.
Vem tror du blir först? Är det Simon eller? Eller du själv? Får du säga också?
Ja, jag vet inte. Jag vågar inte säga.
Vi ska säga det, Simon han sprang ju också i helgen fast i Manchester istället och gjorde en satsning för att gå under 2.20 till och med, så han spände bågen ännu lite hårdare då, men fick problem, om det var också var en höft kanske.
Ja, han har haft problem ganska länge med höften, Simon, ända sen i höstas tror jag, eller sen tidigare till och med, så att han blir inte riktigt av med det där.
Nej.
Ni har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe ger fina deals i McDonalds app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis...
Åh, sorry. Kom åt något här.
Exempelvis...
Förlåt, det är något skit här.
Andra snabbmatsrestauranger som...
Vi provar en tagning till.
La 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 la. La 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 la.
Var du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonald's. En riktigt het comeback för alla som har längtat.
Så han hade väl en hård öppning, men sen så blev det inte riktigt som han hade velat.
Han fick slå på tempot redan vid 15 där, men tog sig ändå i mål. När blir ditt nästa försök då?
Nu... Jag är inte anmäld, men jag tror att tanken är att springa Stockholm.
Ja, men där slår man inte.
Nej, det blir ju något annat.
Ja.
Men det var några år sedan. Jag var 2021 sprang jag Stockholm senast.
Mm.
Jag har varit på krockat med bröllop de senaste 2 åren.
Mm. Ja, men det är inte så dumt.
Så jag har liksom gjort annat. Men nu tänkte jag, nu är jag sugen på, det skulle vara kul att springa Stockholm igen. Mm. Men då blir det ju inte att gå mot den tiden, utan då blir det ju någon annan målsättning. Ja. Kanske lite mer placering eller...
Ja. Men, det är ju SM.
Ja.
Tävling.
Men nej, så vi får se. Det jag är anmäld till redan nu är ju Valencia i år. Man måste ju anmäla sig så sjukt tidigt nu för tiden.
Platserna tar slut.
De tar ju slut direkt i princip, så att man får ju ta och göra det.
Mm. Men hinns det med någon mer mara? Eller för tre per år, det är ändå... Det är någonstans man brukar ligga.
Ja, vi får väl se om det blir något mer på hösten i så fall. Inte nu i alla fall, tror jag.
Men det skulle vara typ Berlin eller något i september så?
Ja, det skulle det vara i så fall. Eller, men det vet jag liksom inte om jag får plats till nu. Eller om det finns väl lite annat där också.
Ja.
Så, vi får se. Jag får fundera lite på det. Men det blir väl något försök. Se. Sen är det ju inte... Ska säga det, det är ju ändå, nu har jag tagit rejäla kliv här.
Ja.
Så att det är ju inte självklart att det bara rulla på så. Utan det kan ju stå still här eller till och med gå bakåt också. Så vi, men jag har hittat en bra, något som känns som det funkar. Så att, får jag köra på den inslagna vägen så tror jag det kan bli bra.
Ja. Har du lärt dig något av liksom förra gången när det började gå motigare?
Om det skulle hända igen nu, tänker du?
Ja, eller att du har lärt dig hur du ska undvika att det ska hända igen.
Ja, men lite tror jag. Jag har lite bättre koll på vad jag behöver, tror jag. Vad jag behöver träna. Vad jag behöver göra för typ av träningspass. Och för att verkligen ta klivet liksom. Jag tror att min träning är ju lite så här. Jag kör ganska hårda pass, tror jag.
Lät det som när du gick igenom.
Ja, och jag kör lite... Kanske inte så mycket så många kvalitetspass i veckan. Och jag kör ju ingen typ sådär dubbeltröskel eller så. Utan jag kör lite hårdare pass. Som ibland behöver jag lite längre vila också.
Mm.
Till exempel om jag kör ett rejält pass på tisdagen. Då kan det ju bli att jag hoppar över torsdagen och kör på lördagen igen.
Mm.
Så det tycker jag liksom har gett effekt. De här nyckelpassen.
Mm.
Verkligen. Och, jo, men så jag har nog lärt mig en del. Mm. Det tror jag, absolut.
Hur lång vila blir det nu innan du är på liksom inne i hårdträningen igen?
Mm. Det blir lugnt den här veckan i alla fall. Mm. Och så får vi se nästa vecka. Jag får se, ta lite dag för dag och se hur benen känns. Och se när de är redo för det igen. Men jag hoppas kunna gå på nästa vecka igen. Så får vi se. Kanske inte en stenhård vecka, utan du får bli lite lugnare.
Smyga igång det lite grann i alla fall. Jag brukar alltid avsluta den här podden med att fråga, vad ska du träna idag? Men det kanske är lite för tidigt då, inpå.
Nej, jag har tränat idag.
Du har tränat idag?
Ja, redan. Men det var första passet faktiskt.
Ja.
Men jag var ute på lunchen och sprang drygt 20 kilometer.
Ja.
Med Andreas Ingberg, Tim Sundström, Simon Karlsson och Danne Wernerlid var med.
Mm.
Det var trevligt.
Ja. Men hinner raka av 20 kilometer på lunchen.
Mm.
Då har man lång lunch också, har man bra fart.
Ja, precis. Så jag är igång. Men det kändes lite i benen faktiskt ändå. Mm. Det kändes att jag sprang en mara för några dagar sedan.
Mm. Vi ska säga att vi spelar in det här på fredagen. Podden släpps ju torsdagen efter här. Så. Men fredag, det är 6 dagar efter maran då.
Ja, då precis.
Då har vi ut och joggat igång.
Mm.
Ja. Vi får se vart du dyker upp här nästa då. Det blir någon smålopp kanske innan Stockholm Marathon. Du brukar ju vara med i lite lokala tävlingar också.
Ja, men det blir det. Det blir lite lokala tävlingar. Och så blir det Stockholm och sen så får vi se om det blir lite trail i sommar kanske. Jag är anmäld till Åre där också. Så får vi se om det blir av.
Om det blir revansch på Silverleden också.
Det får vi se också. Det är inte omöjligt. Men nej, jag vågar inte lova någonting. Vi får se.
Se om supporten sätter stopp.
Ja, men du får lycka till på Silverleden när du ska köra.
Ja.
Det blir spännande att höra hur du upplevde den och hur det gick.
Och vem som vann, framförallt. Viktigt.
Ja. Viktigast.
Exakt. Stort tack Jonas Nilsson för att du kom och gästa Konditionsbloggen-podden.
Stort tack för att vi kom.
Och podden, den är tillbaka nästa vecka.